i att köpa i vanlig butik, och sen också kan det ju ta lite längre tid.
Martina Grandin är med i Svenska Downföreningen och mamma till Tage. Han är också här och lär sig cykla.
Att kunna ta sin cykel till skolan, att kunna åka på en cykelutflykt, det är de sakerna som vi ser framför oss. Och vi tror på hans förmåga. Vi tror att han kan, om han får rätt stöttning. Om man bryter ner det i små steg och tar det liksom en liten bit i taget, så kan han också.
Sätter vi fötterna på de här?
Sander Edmark, vad ska du göra här idag?
Lära dig cykla.
Lära dig cykla? Du var här igår också?
Ja.
Ja. Vi har lilla syster med här också, Ester.
Hej.
Hej.
Min storebror Sander, han går här och cyklar.
Ja.
Och han tycker att det är väldigt kul. Jag tycker att det är roligt att sitta på och cykla lite med honom.
Bror.
Ja, du är Esters bror.
Bror.
Ja,
bror.
Jag tycker att det var jättebra. Han var ju jättesnabb.
Reportrar var Åsa Wirstedt på P4 Uppland och Laila Karlsson på Klartext. Jag heter Amanda Moln. Trevlig kväll.
Ekot nu. Israel uppmanade ikväll boende i delar av staden Khan Yunis i Gazaremsan att lämna sina hem. Enligt den israeliska militären är terrorstämplade Hamas verksamt i området, och militären kommer att utföra insatser där. Samtidigt så kommer det uppgifter från sjukhus i Gaza att 14 människor ska ha dödats i ett bostadshus tidigare idag i nya israeliska anfall i Jabalia norr om staden Gaza. Det här rapporterar internationella medier. I Norrköping åtalas flera personer för att vara inblandade i en större dopningshärva, det rapporterar P4 Östergötland. Polisen hittade preparat för 3 miljoner kronor, och den misstänkte huvudmannen ska enligt utredningen ha skickat dopningsmedel till personer i hela Sverige. Och ytterligare 2 personer åtalas misstänkta för att ha hjälpt till att sälja preparaten. Den svenska kronan har gått bäst av alla de mest handlade valutorna hittills i år. Det här gör det billigare för svenskar att resa utomlands, säger Anders Eklöf som är valutastrateg på Swedbank.
Kronan har ju dock stärkts, kanske om man ser över det sista halvåret i varje fall. En av de valutorna som har stärkts mest mot allt, så är det ju framförallt en generell försvagning av dollarn vi har sett. Så att det är klart, om man åker till Nordamerika så kommer man ut bättre. Så vi har även stärkt mot euron då, även om förstärkningen är lite mindre där då, så gynnas man ju också om man åker till Europa då, eller till eurozonen.
Ja, kronan fortsätter att öka i värde. En dollar är 1,5 krona billigare än vid årsskiftet, och en euro kostar nästan en krona mindre sedan dess. Men det är inte bara storvalutor som minskat i värde. Det finns några andra som kronan också stärkts mot jämfört med förra sommaren, där köpkraften hos svenskar också är stark. Men värde för pengarna är inte den enda faktorn som spelar in när man väljer resmål. Så här resonerar Monica i Stockholm kring sitt semesterval.
Det vill uppleva något nytt och värde för pengarna också, ja.
Och Hugo, också i Stockholm, har en annan optimism idag än vad han hade förra året.
Man har väl en mer positiv syn på hur långt svenska pengar räcker utomlands. Man längtar väl kanske tillbaka till när det var under 10.
Och reporter här, det var Hampus Zetterqvist. Antalet vargar i landet har minskat sedan förra vintern enligt Naturvårdsverket. Resultatet för den gångna vinterns inventering blev cirka 355 vargar. Motsvarande siffra året före var 375. Det sätter punkt för Ekots nyheter. Jag heter Tina Flodin.
P1, Sveriges Radio.
Olika betygssystem har kommit och gått, och strax handlar det om kunskapsbedömning av elever nu och förr.
Rysk TV rapporterar om Putin mitt i stridens hetta under hans besök i ryska Kursk-regionen. Varför är han där?
Statsmannen besöker sin nation. Allt är normalt.
Han vill väl ge sken av att det går bra nu.
Lyssna på radiokorrespondenterna Ryssland med mig, Fredrik Wadström, i appen Sveriges Radio Play.
Nu en återutsändning från i fredags.
En statlig utredning har föreslagit ett nytt betygssystem. Det är tredje gången på 30 år. Bland annat föreslås förändringar av de nationella proven där de ska få en mer avgörande roll och rättas centralt. Så idag ska vi prata om kunskapsprov och bedömning nu och förr. Varför är det så svårt att få till ett bra system som är rättvist och likvärdigt? Och vad innebär det om de nationella proven får större betydelse? Närmar vi oss dåtidens examensprov? Det här är Förmiddag med mig, Nicke Nordmark. Dagens gäster är Ali Klapp, docent och betygsforskare vid Göteborgs universitet. Välkommen!
Tack så mycket.
Och Christian Lundahl, professor i pedagogik vid Örebro universitet, som bland annat skrivit boken Varför nationella prov? Välkommen du också.
Tackar, tackar.
Ja, men ni har båda medverkat som experter i olika delar av utredningen om ett nytt betygssystem. Hur kommer det sig att vi återigen ska byta betygssystem, Ali?
Ja, alltså det finns ju många undersökningar under de senaste åren där det framkommer att det finns betygsinflation och betygsdeflation och att betygen inte är likvärdiga. Och det ser man då att det är ett stort problem eftersom vi använder de lärarsatta betygen som ett urvalsinstrument.
Mm. Christian?
Ja, till det Ali säger har ju också frågan om det här F-betyget som har fått mycket kritik, det vill säga ett betyg som underkänner elevers kunskaper. Och det är också något som ligger i det här förslaget, att man vill avskaffa det.
Just det. Och en del av allt det som föreslås i det här betänkandet som heter ett likvärdigt betygssystem handlar om förändringar kring nationella prov. Men om vi tar det lite från början och så utgår vi från gymnasieskolan, tänkte jag. Vad har nationella proven för funktion idag, Christian?
Ja, huvudfunktionen har varit att stödja likvärdigheten i lärares betygssättning, och tanken eller mekanismen för det är att resultat från nationella prov ska väga lite tyngre än resultat på samma kunskapsområden som lärare själva har bedömt. Men ett nationellt prov kan aldrig fånga liksom alla kunskapsresultat, så att det blir ändå någon slags liksom kompromiss. Men fram till 2017, då hade proven också en stödjande roll i att det skulle stötta lärare genom att ge dem bra exempel på hur man kunde tänka kring elevers kunskaper. Så att jag har liksom gått från att vara lite mer stödjande, ett slags uttolkande av kursplaner, till att bli en lite mer tydligare fokus på att kontrollera för likvärdighet.
Mm. Ali, vad har du för tankar där? Vad har nationella proven för funktion idag?
Ja, men alltså, precis som Christian säger, så har det ju, när de infördes i början på 90-talet, att då hade de ju en mer liksom, vad ska man säga, en annan typ av funktion där man skulle konkretisera läroplaner och den kunskapssyn som vi har i våra läroplaner till att bli den här förskjutningen där man mer ska vara ett stöd för betygssättningen. Och det är klart att så som de är konstruerade idag så finns det ju problem med hur de kan användas för att stärka likvärdigheten då i betygssättningen.
Mm. Vad är det vi menar med likvärdigheten?
Ja, alltså det handlar ju om att det är elevernas kunskapsnivå, liksom att den ska liksom bedömas likvärdigt mellan skolor till exempel, att en viss kunskap ska betyda samma betyg egentligen, om man tänker att hur nationella proven ska stärka eller stödja betygssättningen. Och det här med likvärdigheten är ju väldigt centralt just när det handlar om att vi använder betyg som ett urvalsinstrument, det vill säga att det är till exempel från årskurs 9 till gymnasiet, så är det ju det meritvärt eller betygen som påverkar ju elevens livschanser. Vilken utbildning kommer man in på? Och det är likadant från gymnasiet till högskoleutbildning, att det är ju ett viktigt mått, och det behöver då vara likvärdigt över skolor. Liksom.
Mm. Hur avgörande är de nationella proven då för betygen idag, Christian?
Lärare tar ganska stort intryck av de nationella proven, det gör de. Samtidigt så har ju också tror Riksrevisionen visat att den här formuleringen som kom då 2017-2018 inte riktigt fungerat lika styrande som man hoppats. Och det är egentligen inte så konstigt. Lärare har ju också väldigt många andra intryck av eleverna, och som jag nämnde innan, proven kan ju bara liksom bedöma en liten del av elevernas kunskaper. Så att den regleringen som tillkom då, att proven skulle bli lite mer styrande, är ändå ganska luddig. Det anger inte exakt hur mycket de ska styra och på vilket sätt.
Ja, men det var det jag tänkte fråga. Vad var det här för formulering, och rent formellt, hur mycket styr de då?
Alltså formellt så är det fortfarande upp till läraren att sätta det betyg som läraren tycker är mest lämpat. Och provunderlaget är ett, nationella provunderlaget är ett av alla de underlag läraren kan använda. Men det ska ha lite mer betydelse då än likadana underlag som läraren har samlat in på egen hand. Och det där är ju ganska svårtolkat då.
Ja, det låter lite luddigt. Ali, det verkar som du har något på hjärtat.
Ja, nej, men alltså jag tänker att det som ändå står i styrdokumenten, det är ju det här att lärarna ska göra en allsidig bedömning. Man ska ju så ha flera olika underlag som man tar med när man betygsätter. Och det är väl där det varierar ju förmodligen relativt mycket då mellan lärare. Och när man tittar på det här liksom, att som det är med det här med särskilt beaktat, att vissa lärare kanske då använder resultat på nationella proven mer examinerande. Det vill säga att man kan säga till eleverna att ja, men det resultat du får på ditt nationella prov, det kommer du få liksom i ditt slutbetyg. Och då använder man det mer examinerande, till att det finns lärare som inte tar hänsyn till resultatet på nationella proven kanske alls, utan man har andra underlag. Så det blir det ju, den får ju inte den rollen då. Och då kan det ju bli väldigt liksom skillnad hur man använder det.
Det låter inte som att det är bäddat för ett likvärdigt system i mina öron i alla fall. Men vilka fördelar finns med nuvarande upplägget, Ali?
Ja, alltså man tänker tillbaks lite grann på det ursprungliga syftet med att konkretisera läroplanen och liksom styrdokument, och också att det är en fortbildande funktion för lärarna, så kanske det liksom är en styrka då att man via de här proven, man ser lite grann vad är det för typ av kunskaper, hur ska man, vilka former liksom ska man prata, diskutera saker och ting och så, som då framkommer i proven. Så det är väl en funktion, och den kommer ju försvinna liksom, utan det blir ett annat typ av nationellt prov, och då får man försöka lösa det på andra sätt då, vilket man skriver om i den här utredningen.
Och om vi då går framåt och tittar på de förändringar som föreslås nu när det gäller nationella provet. Vad är det för förändringar, Christian?
Det är ganska stora förändringar där det nationella provet ska inte påverka elevers enskilda betyg, utan man ser betygen som ett bedömningsunderlag som ska få vara kvar, eftersom betyg är det som visar sig ha bäst prognosvärde, alltså det vill säga elevernas genomsnittliga betyg visar så att säga bäst vilka elever som kommer klara sig bäst på universitetet, men då är de då inte likvärdiga, så att betygen räknas ihop för sig, och sen så räknas då provresultaten ihop för sig, och sen så gör man en sammanvägning där då, så att provresultaten både för den enskilda elevens provresultat och det genomsnittliga provresultatet för skolan ingår då i en viktningsmodell som gör att skolor som sätter lite för höga betyg, deras elever kommer få ett lite lägre meritvärde, och på så sätt så vill man uppnå ökad rättvisa i systemet.
Ja, jag känner att jag behöver lite mer hjälp att förstå. Men det är alltså betyget sätts först av läraren liksom. Och det betyget baseras inte på prestation på nationella provet. Så långt är jag med. Ja, bra. Och sen så görs då nationella prov som inte rättas av läraren heller, va?
Nej, tanken är att det är rättas centralt.
Ja, och så slås det där ihop sen till att bli så att säga det riktiga betyget. Får jag säga så?
Meritvärdet. Så att betygen är fortfarande det som läraren sätter på elevers kunskaper som en liksom kommunikation mellan lärare och elever. Sen när man inför att man söker sig vidare, så räknas det samman i ett meritvärde, och då kommer resultaten på de nationella proven in.
Just det, då är jag med. Och vad är det man hoppas att komma åt med de här förändringarna kring nationella proven, Ali?
Ja, det är ju att det här meritvärdet, liksom modererade meritvärdet, att det blir mer mätsäkert, att det ska bli mer likvärdigt och mer rättvist. Att det ska inte bero på liksom hur skolan, om det är så att skolan till exempel sätter glädjebetyg eller snälla liksom betyg och sådär, utan att det här nationella provet genomsnittet på skolan kommer liksom att moderera det betygsgenomsnittet. Så att man, det är ju det man vill uppnå, det är att när det gäller betygen i årskurs 9 och slut i gymnasiet, så vill man att de ska bli mer likvärdiga och ett säkrare mått helt enkelt, för att de används för urval.
Och en del kritiker har ju flaggat för att det är problematiskt att nationella proven blir än mer avgörande då. Att, men andra välkomna förändringar för att det ska bli mer rättvist och likvärdigt. Alltså, vilka fördelar ser ni med de här förslagen, Christian?
Nej, men fördelen är väl att man kan kanske komma åt då skolor som systematiskt sätter för låga eller för höga betyg. Vi vet att ett stort problem är att högpresterande skolor sätter lite lägre betyg på sina elever till exempel då, för att man har högre förväntningar än vad man kanske borde ha.
Just det.
Och sen så finns det andra skolor som sätter alldeles för höga betyg, glädjebetyg. Och det är den här liksom strukturella skillnaden på skolnivå, det är den man framförallt vill komma åt då. Nackdelarna är ju att det är bara att man gör central rättning innebär att det är vissa typer av prov som inte är så lämpade, till exempel kring muntlig kommunikation och samtal kring matematik. Och så det blir förmodligen lite mer flervalsfrågeprov av högskoleprovskaraktär. Då kanske man inte kan fånga komplexiteten i kunskapssynen i läroplanerna. Nej. Lika bra.
Ali, vad säger du om fördelar och risker med det här förslaget?
Ja, alltså man tänker här att den här modereringsmodellen som säger då att 70% ska då, alltså det här meritvärdet då ska bestå av det här modererade betygsmåttet då, och sen 30% ska vara då elevernas individuella resultat med nationella proven. Så fortfarande finns det en möjlighet att liksom skriva nationella prov och kunna påverka liksom sin möjlighet så att säga. Så man vill liksom kombinera detta istället för att ha ett rent examensprov liksom. Så det är väl en sån här sak. En annan sak som man kan fundera på, det är att till exempel om jag jämför med under pandemin, så hade man inte, då ställde man in nationella proven i grundskolan då, och att lärarna ska då sätta betyg utan att förhålla sig till ett nationellt provresultat, utan då innebär ju det både en möjlighet och en risk, alltså att lärarna måste då bli säkrare med liksom, vad är deras ämnen, vad är centralt innehåll och vad är liksom ämnes syfte och så vidare, för att kunna då betygsätta. Så risken är att lärarna blir osäkra och man vet inte, tänker man sätter helt fel betyg och sådär, och sen kommer att välja proven och så modereras det, blir det stor skillnad då liksom på det man har satt, och det kan jag tänka mig kan vara så att lärare känner en viss ängslan och oro inför det. Och samtidigt ger det en möjlighet att man faktiskt kan utveckla den kompetensen. Menar, jag är en bakgrund som svensklärare liksom, att ja, men vad är det som är centralt i svenska som eleverna ska ha med sig från årskurs 9 till exempel, och vad är det som är viktiga delar och sådär, och då kan man ju liksom utveckla det där liksom och jobba mer med det, liksom lite mer fritt. Jag tänker ibland också på vissa jämförelser här, men jag tror det är Finland bland annat, de har liksom lite mer löst det här kring betygssättningen. Sen har de ju liksom ett examensprov liksom som är mer skarpt liksom, men det här att man får ändå en frihet också lite mer. Och det ställer ju krav på läraren också.
Absolut. Vi ska gå vidare. Jag tror vi kommer att komma in lite på hur det kan se ut i andra länder också. Jag ska säga att det här betänkandet med förslag på ett likvärdigt betygssystem, det är ute på remiss, och eventuella effekter av det här förslaget ska då analyseras. Så vi får se var det landar. Vi pratar alltså om de nationella proven och det nya betygssystemet. Och det här är Förmiddag med mig, Nicke Nordmark.
Studentens lyckliga dag, låt dem oss redas i ungdomens vår. En klappa hjärtat med friska slag, och den ljusnande framtiden vår.
Ja, vi har haft studentexamen, vi har haft centrala prov, standardprov, nationella prov och kunskapsbedömning i provform i många olika former genom åren. Men jag tänkte att vi skulle ta oss tillbaka till studentexamen. Christian, Vi säger ju att vi tar studenten än idag, men det där är ju en rest från dåtidens studentexamen som vi hade i nästan 100 år. Sista kullen var alltså 1968. Vad innebar det att ta studentexamen då, 1968?
Ja, studentexamen som institution ändrade ju form. Det infördes 1864, och det var lite för att man tyckte att den examen som då fanns, som skedde vid universiteten, som alltså var en inträdesexamen istället för en avgångsexamen, att den var lite godtycklig. Sen bytte det namn under en period till mogenhetsexamen, och sen blev det studentexamen. Men i grunden så handlade det om att eleverna på gymnasiet genom muntliga och skriftliga prövningar i sina ämnen visade att de hade de kunskaper som universitetet förväntade sig att man hade när man började på universitetet. Så en väldigt viktig del i studentexamen var inflytandet av så kallade censorer, som var universitetets representanter då, både i framtagandet av de skriftliga proven, och sen så var censorerna på plats också vid de muntliga examina. Och det var de muntliga examina, när de genomfördes på examensdagen, det var då man initialt fick ta på sig mössan och springa ut. Det där luckrades upp lite grann mot slutet. Då.
Men kan du berätta lite mer om själva studentdagen? Hur såg den ut?
Alltså, först så gjorde man de skriftliga proven, och det är ju viktigt att komma ihåg, för de var ju också en väldigt betydelsefull del. De gjordes på vissa provdagar mellan mars och maj. Något prov kunde göras också på hösten, och de proven rättades av elevernas egna lärare tillsammans med en annan lärare på skolan. Om de inte var överens om betyget, då gick rektor in och satte betyget. Och sen hade man då den muntliga examen, och inledningsvis så examinerades man muntligt då av framförallt universitetets censorer i 45 minuter per ämne och i alla ämnen. Men med tiden, med takt, alltså det första studentexamen, det var, tror jag, 87 elever som gick ut, och på 60-talet så var det runt 15 000. Så att de här censorerna räckte inte riktigt till, och man började examinera i större och större grupper, i färre och färre ämnen och i kortare tid. Så att i slutet så var det kanske 10-15 minuters muntlig examination i 2-4 ämnen.
Ja. Men om man tänker sig då att det är viktigt med rättvisa och likvärdighet, hur stod sig studentexamen utifrån de perspektiven?
Det var ju en liksom bärande princip i studentexamen att man skulle försöka åstadkomma ett mer rättvist och likvärdigt system. Då de här censorerna hade kanske ett par olika skolor som de besökte, och de hade sina liksom normer för vad som krävdes. Och de var ju också med då i de här diskussionerna om de skriftliga delarna och ställde upp också. Det här är verkligen vad som man behöver kunna visa att man kan då. Inledningsvis hade censorerna lite större betydelse för själva betygssättningen, men under den här 100-årsperioden vi hade studentexamen så fick lärarnas bedömning större och större betydelse för det slutgiltiga betyget. Hur likvärdigt det var undersöktes väl inte egentligen riktigt då, utan det var ju också en mindre andel som tog studenten, och konkurrensen till högre utbildning var kanske inte lika brännande, så att likvärdighetsfrågan ställdes inte så mycket på sin spets, utan de som passerade ansåg sen också kunna klara universitetsstudierna.
I den här utredningen då, som lämnades över till regeringen nyligen, så har de utvärderat examensprov, och de skriver att de å ena sidan kan motverka betygsinflation, men å andra sidan inte blir likvärdigt att ett helt ämnesbetyg kan avgöras vid ett enda provtillfälle. Att det blir rättvist men inte rättvisande. Var det något argument som fanns mot dåtidens studentexamen också?
Ja, rättvisefrågan har ju kommit upp egentligen sedan 1600-talet när det gäller bedömning i skolan. Att det är svårt att åstadkomma helt rättvisa bedömningar. Och en sak som lyftes fram inför studentexamens avskaffande, det var ju att det för vissa elever upplevdes väldigt, väldigt stressande. Samtidigt, det var bara mot slutet 2-4% som inte klarade den muntliga examen. Så att de flesta passerade ju igenom den. Sen huruvida betygen som föll ut var rättvisa eller inte, var det inte jättemycket diskussion kring. Utan mer att den stress det innebar att göra de här examens prövningarna mot slutet och även de här skrivningarna som var ganska långa, man kunde sitta 4-6 timmar med ett prov, att det missgynnade vissa elever som inte hade liksom skriv- och läskulturen så naturligt med sig hemifrån.
Nej. Studentexamen finns ju fortfarande kvar i varierande former i Finland, Danmark och i Norge har man både studentexamen och lärarsatta slutbetyg. Varför gick Sverige en annan väg?
Det är lite oklart exakt vad som låg bakom besluten. Man gör vissa utblickar i de här utredningarna mot hur det går till i andra länder. Jag tror att vi hade också som ganska unikt internationellt sett valt att införa standardprov i grundskolan och nu ville man införa centralprov i gymnasiet med den här relativa betygssättningen 1-5. Och det sättet att se på rättvisa är ganska instrumentellt och ligger i linje med social ingenjörskonst som också var ganska unikt för Sverige. Att man såg att vetenskapen kunde gå in och skapa rättvisa genom ett vetenskapligt konstruerat prov. Att det då skulle vara bättre än den typen av mer humanistiskt grundade ganska långa essäer och så vidare som ingick i studentexamen.
Mm. Tror du att vi kommer att återgå till något liknande studentexamen i framtiden?
Inte i alla dess komponenter. Den här sensorsprövningen då, där representanter från universitetet var med och gjorde muntliga bedömningar, det kommer vi aldrig kunna återgå till, inte minst av kostnadsskäl. Möjligen att man har AI som kan hjälpa till med den typen av bedömningar. Sen har vi ju universiteten, eller representanter för universiteten är ju med i konstruerandet av nationella prov som det ser ut idag. Så på så sätt så har ju universitetsvärlden ett inflytande över proven.
Mm. Ali, vad tänker du då? Går vi mot en riktning som påminner om gamla tidens studentexamen?
Nej, jag tror väl inte att vi riktigt går dit, utan precis som Christian säger, att det vi är i nu den här utredningen, det är ju lite mer att få en ranking och en mer liksom relativ modell på ett sätt att man vill, eller man föreslår att man ska ha en bedömning som är mer mätsäker, och den blir mer teknisk på ett sätt ju. Liksom, det blir den här modellen som de ändå föreslår, den är ju inte helt lätt att ta till sig liksom, och förstå. Så det är ju en utmaning att få både lärare och elever och andra liksom, stakeholders att förstå liksom, hur den är byggd liksom, och varför den skulle fungera väl. Mm. Så jag tror att det här, liksom, det man innan man resonerar om det i utredningen också, att man tänker sig inte att den vägen är möjlig, utan det blir den här man vill ändå, att lärarsatta betyg ska vara en del av meritvärdet, just för att man ser att lärares förmåga att kunna bedöma elevers kunskaper som då predicera hur det går senare på universitetsnivå till exempel, att den är stark, liksom, att den ändå fungerar relativt väl. Så att man vill ha en kombination. Liksom.
Just det. Vi ska fortsätta att prata om utmaningarna när det gäller kunskapsbedömning i provform och vad som egentligen är rättvist och likvärdigt. Det här är Förmiddag med mig, Nicke Nordmark. Och idag gästas vi av Christian Lundahl, professor i pedagogik vid Örebro universitet, och Ali Klapp, docent och betygsforskare vid Göteborgs universitet. Hörrni, sticker Sverige ut med sina byten av betygssystem jämfört med andra länder? Ali?
Ja, men det gör vi lite. I alla fall i det nordiska. Det är väl både och, tänker jag. Men jag tänker att vi har de här reformerna och haft de här stora förändringarna. Jag funderar ju på det faktiskt. Och tänker, vad är det som gör att vi håller på att ändra och gör reformer? Och jag tänker bland annat att vi tillmäter betygen en stor betydelse i Sverige. Att vi har gjort under lång tid. Att de har använts för urval till vidare steg i utbildningssystemet. Och att vi då också tillmäter dem ju stor betydelse för individen, liksom att det kan faktiskt vara helt avgörande för hur jag kommer vidare och så. Så jag tror att liksom hos oss har det blivit väldigt ideologiskt, någon slags politiskt väldigt liksom styrande också, vilket det såklart är liksom. Mm. Så det är inget konstigt, men det kanske är lite högre grad av det hos oss, kanske jämfört med andra länder.
Mm. Christian, vad tänker du? Vad beror det på att vi byter ofta?
Jag tror att det har lite att göra med också vår kulturella syn på rättvisa, där vi ser väldigt mycket att man kan skapa rättvisa genom rättvisa procedurer, och att vi då kan gå in mer tekniskt och kompensera, och att skolan har ett kompenserande uppdrag. I till exempel Tyskland, som är mycket mer meritokratiskt, där ser man att utfallet av skolgången liksom bekräftar på något sätt en olikhet som man har fötts in i, och det anses då rättvist eller mindre problematiskt. Sen tror jag att den här typen av system bygger hela tiden på dels att de ju de facto skapar rättvisa, och vi kan ju se då i mätningar att men det är inte helt likvärdigt, och det andra är att de behöver ha legitimitet, och för att få legitimitet så måste de vara begripliga, och en del av de förändringar som har skett har kanske inte varit fullt ut begripliga för lärare och elever. Som när jag gick i skolan på 80-talet, och att femmorna har tagit slut, det var aldrig så. Det fanns ingen reglering som gjorde att femmorna kunde ta slut, men systemet var så komplext att det missförstods, och då uppstår liksom en bristande legitimitet för det, och då kan man se att man behöver ändra på systemet.
Mm. Alltså det verkar ju verkligen liksom komplext och svårt att hitta en form av kunskapsbedömning som är rättvis och likvärdig. Varför är det så komplicerat?
Ja, alltså jag kan börja. Nej, men jag tänker att det här med att bedöma kunskaper, och att vi gör det på lite olika sätt och sådär, men det handlar ju i grunden om att liksom vi vill ta reda på vad elevens sanna kunskaper är. Liksom. Och då gör vi det genom egentligen en slags indirekt mätning. Vi söker att ta reda på vad eleverna kan. Och det är klart, om man tänker att om vi ska se hur lång en människa är, eller så, det kan vi se, vi kan titta på det finns. Liksom. Mm. Men när det gäller kunskaper, vi kan liksom inte se in i någons huvud och se då vad är det man kan. Utan vi måste söka ta reda på det, och det gör vi ofta på en mängd olika sätt. Men prov kan ju vara ett rätt så vanligt sätt liksom, i skolan. Man kan ju be eleverna presentera någonting eller göra massa olika saker. Och då blir det ju alltid en risk att det blir fel i det. Liksom, dels de uppgifter vi tar fram, det vi ber dem göra och så vidare, och hur vi bedömer det. Så det här är ju svårt. Mm. Liksom, för att det är inte så enkelt att ta reda på vad någon kan.
Jag tror också att liksom, tingens ordning var lite enklare förut. Ett uppsatsämne i studentexamen kunde vara växtlivet i en svensk insjö. Och där fanns det liksom mer svart på vitt saker och ting som man kunde skriva om. Idag är det mycket mer resonera och argumentera. Och då, det är helt enkelt mer svårmätta kunskaper på ett sånt här instrumentellt rättssäkert sätt, och som ett papperpennaprov kan anses vara.
Mm. Christian, jag vill tillbaka till det här du pratade om, att det är viktigt för oss i Sverige att det ska vara rättvist, att det liksom finns någon slags ideologiskt i det. Vad är det för typ av rättvisa som är viktigt i Sverige då?
Ja, det är ju väldigt tydligt och har varit kring skolpolitiken då, att den ska ha ett kompenserande uppdrag. Att vi föds liksom in i en samhällelig orättvisa, och skolan har då en funktion i detta samhälle att hjälpa elever som inte har fått liksom lika goda förutsättningar hemifrån att ändå lyckas att lära sig mycket, att få bra meriter så att man kan vidareutbilda sig. Så att utbildningssystemet i sig ska liksom inte bidra till eller förstärka den sociala orättvisan. Och det är väldigt starkt, och det är någonting som socialdemokratisk politik till exempel har drivit kring utbildning under större delen av 1900-talet.
Mm. Vad tänker du, Ali?
Ja, nej, men det här med likvärdighet och så, rättvisa, man kan ju säga det på att det ska vara rättvisa i de här förutsättningarna, att det här det kompensatoriska, det innebär att man kanske måste ge olika resurser till olika skolor eller olika grupper av elever för att de har olika förutsättningar när de kommer in till skolan, och ska skolan liksom kompensera. Så det är en del i likvärdigheten, vilka möjligheter har man att lära sig, vilka opportunity to learn finns för eleverna med olika bakgrunder och förutsättningar och så. Och en annan del är ju likvärdigheten i utfall, det vill säga att till exempel ett betyg ska vara ett mått på kunskaper som inte ska variera. Det ska inte vara så att en lärare liksom sätter ett betyg som är ett högt betyg och sen en annan lärare bedömer kunskaperna som ett medelhögt. Liksom. Att det, så det är liksom likvärdighet och rättvisa i liksom egentligen två aspekter här, liksom två delar. Så det är men, också, ja.
Men så här, det här kanske är den svåraste frågan av alla, men ändå. Går det att ha ett helt rättvist betygssystem då, Christian?
Nej, det går inte. Det finns inga länder som liksom gör anspråk på rättvist betygssystem. Utan det finns för- och nackdelar med olika system. Vi har prövat många modeller då, och jag tror det som man är inne på nu är att kanske erkänna också att vi kan inte ha helt rättvisa och likvärdiga betyg, men att man då kan ha mer rättvisa och likvärdiga prov. Men det är ju heller inte riktigt sant, för att det finns stora elevgrupper som missgynnas av den stress som uppstår vid ett provtillfälle, och papper och penna formatet testar bara en viss begränsad mängd kunskaper som också vissa elever kanske har lättare för än så, andra.
Så vad blir då den största utmaningen framåt när det gäller den här kunskapsbedömningen i skolan, Ali?
Ja, men det är väl att försöka hitta en bra väg liksom, som någonstans blir mer rättvis och mer likvärdig. Liksom. Men precis som Christian säger, vi kan inte nå det fullt ut. Liksom. Det går varken med prov. Men prov är också att det kan vara provsituationer som gör att vissa elever blockeras och blir stressade och inte kan prestera. Det kan vara frågornas utformning som gynnar vissa elever och inte andra. Och så det liksom finns alltid den problematiken. Men jag tänker också att den här utredningen någonstans, så vill man ju nå att det ska bli en större rättvisa just vid de tillfällena i skoltiden när betygen används som ett urvalsinstrument till nästa nivå. Liksom. Mm.
Men här får ni varsin rolig fråga. Och ni får var och en leka med tanken att ni får vara utbildningsminister. Vad skulle vara det viktigaste ni skulle göra då på just det här området, om du börjar, Christian?
Ja, det är verkligen en lätt fråga.
Och kort alltså, måste du svara dessutom.
jag tycker som vid alla utbildningsreformer att man bör ta det lite försiktigt och göra systematiska utprövningar mer som organiserade experiment, så att vi kan utvärdera och se blir det positiva eller negativa effekter av den här reformen innan man genomför den liksom fullt ut. Annars finns det ju risk att vi snart är här igen, att vi behöver förändra betygssystem och systemet för nationella prov.
Mm. Ali, du är utbildningsminister idag.
Ja, nej men jag håller också med. Utvärdera det vi håller på med så att vi vet lite mer om konsekvenser för de olika grupperna av elever och andra stakeholder. Men sen är det klart att det som den här utredningen då tar tag i lite grann, det är det här med F-et. Man kanske gör det helt fullt ut, men det är ändå att man tar bort ett F-et och ändrar liksom betygsskalan. Så det är väl det hållet, att ta bort underkända betyg. Men det är väl också det här med behörighetskraven till vidare utbildning som också är en viktig fråga. Till exempel att vi tycker att gymnasiet idag är informellt obligatoriskt. Man behöver gå det för att kunna komma vidare. Man kan ju inte som 16-åring kanske börja försörja sig på ett jobb. Och då behöver vi ha alla ungdomar i gymnasieskolan. Och då behöver de kanske komma in på ett lämpligt program så man ser att man tar hand om dem och inte straffar ut dem. Så liksom den, och jag tycker att den här går i den riktningen. Så att, det tycker jag är positivt.
Så bort med F-et och tillåt alla att gå gymnasiet, tänker du?
Ja, det tänker jag.
Ja. Nej, men det är väl ett bra förslag som flera politiker kanske lyssnar på idag. Vi kan ju hoppas i alla fall. Hörrni, vi hinner inte mer. Tack så mycket, Ali Klapp, docent är du, i pedagogik vid Göteborgs universitet. Och Christian Lundahl, professor i pedagogik vid Örebro universitet. Tack ska ni ha, hörrni.
Tack själv.
Tack så mycket, tack.
Ja, det här var Förmiddag med mig, Nicke Nordmark. Producent var Pernilla Kommes och tekniker Mats Jonsson. Och vill du som lyssnar komma i kontakt med oss på redaktionen på Förmiddag med, så kan du skriva till formiddagmed@sverigesradio.se. Vill ni höra fler av våra program så finns de i appen Sveriges Radio Play. Sök på Förmiddag med. Nästa vecka är Förmiddag tillbaka igen, bland annat med Thomas Nordegren om onanins historia, om hur vår syn på det har förändrats de senaste 100 åren. Det blir även program om den mänskliga rösten, om vad som händer om internet slutar fungera.
Och det som Nicke Nordmark nämnde på slutet här, det gäller denna vecka, eftersom det här var en repris från i fredags.
Ring P1 måndag handlade en hel del om internationella adoptioner med anledning av adoptionskommissionens förslag. Först ut i denna kortversion hör du Alexander Forselius i Lidköping.
Ja, jag adopterades från Rumänien 94, född i Rumänien 91, och jag tycker det är väldigt jobbigt att man ska förbjuda. Jag tycker man ska vara liksom mera, så liksom försöka sätta åt de här som håller på med handeln, men att förbjuda blir lite knasigt. Det är som att förbjuda mataffärer för att vissa snattar.
Mm. Det är ju ett förslag om att förbjuda. Det, vi hörde ju Valtersson här, ministern, som sa att ja, vi vet inte ännu, vi ska titta på det. Men det är ju inte rättssäkert enligt kommissionen. Man har inte helt kontroll över den här processen. Vad tycker du hur borde man kunna få det?
Det är svårt för mig att säga, men att man sköter det via staten.
Ja, att man inte ska ha det som en privat organisation som det är nu.
Alltså jag tänker att adoptivcentrum kan bli statligt.
Vad mer tänker du kring, eller hur reagerar du i övrigt på kommissionens olika förslag om en ursäkt?
Jag tycker det är bra däremot att de vill införa olika möjligheter för oss att få stöd till återresa och så vidare, och mötesplats och så. Så att det tycker jag var ju ändå kul att de har den inställningen i alla fall. Även om det känns lite stämplande att de vill liksom kanske förbjuda nya adoptioner, men att som att det var ett misstag att man blev adopterad, det är det som jag tycker är lite jobbigt. Men jag tycker det är bra att de ändå har bra förslag också.
Kan du utveckla det lite grann med att det känns som att du var ett misstag, eller vad sa du?
Ja, men inte jag, att jag har misstaget att det blir så när man ska förbjuda adoption. Att det är som, alltså så uttryckte hon sig i DN i debatt.
Att det finns en risk att man ser på lyckade adoptioner så att säga, som att alla blir misslyckade på något vis.
Hon var person som skrev hon att hon tyckte att hon såg det som ett misslyckande att man behöver bli adopterad till ett annat land. Liksom, eller att det var att man behövt göra så.
Hur har du ställt dig till adoptioner genom din uppväxt i Sverige?
Ja, men jag tycker det är väl bra. Det var väl ändå sättet för mig att klara mig på något sätt.
Det känner du dig trygg med så att säga?
Ja, det är jag.
Vad tycker du, finns det något som saknas i debatten kring det här?
Ja, mera våra synpunkter och sådär. Och det är väl det som kommer fram nu på något sätt. Att också vi upplever det lite grann. Vi adopterar då inte bara hur man ser på det som barnhandel. Eller. Så var det inte i mitt fall, utan det var ju en väldigt bra process som jag gick i mitt fall.
Att det är lätt att glömma bort att det finns många bra adoptioner också. Är det det som du vill trycka på?
Att man stämplar allt som liksom kriminellt och blir fel på något sätt.
Har synen på adopterade förändrats sen... Tycker du, från ditt perspektiv, sen de här avslöjandena kom om att det faktiskt förekommer handel?
Jag tycker att det inte som jag sett under kort tid, men jag tycker ändå att det här med adoptioner är någonting som är blivit, kanske som jag blir rädd för, ska bli liksom stigmatiserat igen.
Jag springer vidare till Härnösand. Där finns Elisabeth Norlin. Välkommen Elisabeth.
Ja, tack. Tack så mycket.
Vad vill du prata om?
Ja, jag vill prata om den här adoptionsutredningen. Mm. Jag är själv adoptivförälder, adopterade 2 barn på 80-talet. Och det man inte tar upp, det är vad har de här barnen haft för framtid om de inte hade fått chansen att bli adopterade. Det är förskräckligt att det inte har gått rätt till i alla adoptionsärenden. Men att gå därifrån till att förbjuda all adoption. För de flesta adoptionsärenden har ju ändå gått rätt till. Och barn som är hämtade på barnhem, det är ju ett tecken att föräldrarna inte har kunnat ta hand om sina barn. Och de har ju inte heller haft någon framtid i sitt land. Jag kan ju säga att min dotter, hon hade inte levat idag, för att hon adopterades från Indonesien, och en och en halv månad efter vi hade kommit hem med henne så förbjöd indonesiska staten all utomlandsadoption. Mm. Då dog varje dag barn i koleraepidemi på det barnhemmet hon kom ifrån. Mm. Så hon hade förmodligen inte levat, för hon var sjuk när vi kom hem med henne också. Mm. Och vår son, han hade fått vara på barnhemmet, han är från Thailand. Där gör man stora efterforskningar, för att det vanligaste sättet, det finns ju inte abort. De här barnen har ju varit aborterade om abortmöjligheterna har funnits. De mammorna där skriver in sig på sjukhus, alltså i Thailand, och sen så rymmer man. Och thailändska staten, de gör efterforskningar på föräldrarna, på andra släktingar, och sen söker man thailändare som är villiga att adoptera. Och därför får man inte små barn från Thailand, för det tar ju tid att hela den där processen. Mm.
I den här diskussionen så, för jag pratade med Alexander innan, jag vet inte om du hörde honom, men han var ju inne på lite samma spår som du, att det är lätt att glömma bort alla adoptioner som faktiskt har gått rätt till och att det har fungerat väl. Känns det som att man skuldbeläggs lite här, eller vad är du liksom ute efter lite?
Ja, jag är faktiskt väldigt upprörd. Väldigt upprörd. Och jag håller med honom att man borde ha bättre kontroll. Istället för att förbjuda så ska ju kontrollerna vara bättre.
Men tror du att det går att få bättre kontroll med tanke på att det här har uppdagats även i nutid, felaktiga adoptioner?
Ja, jag tror att risken är större om man hämtar ett barn från en familj.
Mm. Så det är kanske att man ska förbjuda vissa processer, vissa sätt att adoptera på, kanske du vill.
Ja, man behöver titta över det i alla fall.
Vad är det du befarar med den här utredningens förslag?
Ja, jag befarar att det kommer att bli svårt för de adopterade barnen som finns här.
Hur då menar du?
Ja, att man ser på dem på ett annat sätt.
Vi ska till Mariestad och prata om äldreomsorgen, tror jag. Annika Lett, välkommen.
Tack så hemskt mycket.
Vad vill du berätta?
Ja, jag ringer väl angående mycket. Man hörde ett reportage idag på radion om ett serviceboende i Göteborg där det är fruktansvärda när de ligger i sina blöjor i avföring och de trycker på larmknappar och ingen personal kommer. Men alltså, det här är ju inte unikt för Göteborg. Det är ju på otroligt många platser i Sverige. Mm. Kommunalt som privat. Mm. Jag jobbar ju själv inom vården, har gjort det 44 år. Och inte inom äldreomsorgen, men inom akutsjukvården. Och kom i kontakt med många som kom in. Och alltså, det är ju ett miserabelt skick många gånger.
Vad är det du ser?
Ja, men det är ju som man säger, det är omvårdnaden brister ju. De är ju hygien, det existerar ju liksom inte. Det är fruktansvärt syn att se. Man blir så ledsen, gör man.
Kan man då kan man som anställd på akutmottagningen larma om det då tillbaka? Vad finns det för rutiner när man ser att omvårdnaden brister?
Inga rutiner alls. Jag frågasatte många gånger om man inte skulle skriva en avvikelse till det här vårdboendet. Men det känns som att de äldre har så dålig status i samhället. Det är liksom ingen som bryr sig. Och det är, man hör ju rapporter om vanvård, att de avlider av det, och våldtäkter och sår som är med maskar. Men alltså, det blir ett reportage men ingen uppföljning.
Kommer du ihåg under pandemin, då pratade vi mycket om äldreomsorgen. Ja, vad hände
och vad
sen?
Vad har hänt efter det? Mm. Ingenting. Och nu hade jag min mamma själv då på ett äldreboende, och jag kan säga att jag blev så chockad, så jag trodde inte att det var sant. Det här med liksom hygien, att man kanske får hjälp med att tvätta sig lite på morgonen. Nej, man upp i en rullstol, inte gå på toaletten, inte skölja munnen, ut i matsalen. Och där satt de då. Och jag har ju begärt ut dokumentation från hennes omvårdnadsjournaler. Och det finns ju ingen. På det sista halvåret min mamma levde så har hon fått duscha 3 gånger. Och det kan nog stämma, för att jag skötte ju inköp av hygienartiklar.
Mm.
Och det var ju ingen större åtgång på det. Och en tandkrämstub, där hade hon under hela sitt vårdboende på 1,5 år. Och den var ju lika full som när jag satte dit den.
Och det verkar fungera på väldigt olika sätt. För på en del ställen är det ju fint och bra. Och andra ställen inte alls.
Och då gäller det ju att man som anhörig verkligen kollar upp rekommendationer på boenden. Men vad jag har förstått, för jag har ju klagat hos kommunen, jag har klagat hos cheferna. Och kommunen då, de har väl tillsatt en ny tjänst. Och det låter jättebra. De har vetat om den här problematiken i mer än 3 år.
Vi måste avsluta programmet, Annika. Men vad jag förstår på dig, så man måste ha mer kontroll helt enkelt så att det fungerar.
Ja, ja, ja. Mm.
Där tog programtiden slut, men vi kan prata mer om äldreomsorgen, vilket ju Annika Lett i Mariestad lyfte i den här korta versionen av Ring P1 måndag. Vi är tillbaka tisdag förmiddag 9:30-10:00. Hör av dig till 020 22 10 10 eller ring p1@sverigesradio.se. Vi har också diskussioner i sociala medier såklart. Producent Anna Landelius, tekniker Anton Embrand. Jag heter Sofie Eriksson. Tack och hej!
Klockan 10 får vi nyheter som följs av en sändning från Radiosporten, och sen tar Studio 1s kvällssändning vid. De närmaste 10 minuterna, nu 9:50, ska vi lyssna till SMHI-meteorologen som ger oss en land- och sjöväderprognos. God kväll!
Ja, god kväll, och här på SMHI finns jag, Kristoffer Greenland. Ett lågtryck med tillhörande skurar drar bort norrut från nordligaste Skandinavien. I natt växer en tillfällig högtrycksrygg in över landet från sydväst och ger imorgon sol på många håll, i delar av Svealand och Norrland varvat med en del moln. Risken för bränder i skog och mark är imorgon stor i delar av östra Götaland och östra Svealand. Gräsbrandsrisken är imorgon stor eller lokalt mycket stor i snöfria områden i fjälltrakterna och nordligaste Norrland. Prognos fram till imorgon kväll, hela Götaland och sydvästra Svealand. Klart till halvklart väder, i natt kan lokal dimma bildas och då 5-10 grader. Imorgon mest soligt och fram på dagen 16-22 grader, varmast längs ostkusten. Sydvästlig vind imorgon med friska vindbyar. Östra Svealand, även här klart halvklart och nattetid 7-11 grader. Imorgon sol varvat med en del moln och vid Roslagen någon skur. Dagtid 17-21 grader och sydvästlig vind. Nordvästra Svealand och hela södra Norrland. Till en början en del skurar, men från i natt mest uppehåll och då 4-9 grader, i fjällen 0-5. Imorgon sol som under dagen samsas med en del stackmoln. Dagstemperatur 15-19 grader, i fjällen 10-15. Västlig eller växlande vind, imorgon vridande till omkring syd och på eftermiddagen med friska vindbyar. Norra Norrlands kustland och inland, i södra Lappland, Västerbotten och Tornedalen en del skurar som drar bort åt nordost. I övrigt allmänt minskande molnighet och i natt 3-8 grader. Imorgon sol varvat med en del stackmoln och i Tornedalen lokalt någon skur. På dagen 10-15 grader, i kustlandet ett par grader högre. Vind omkring väst med tidvis friska vindbyar. Och norra Norrlands fjälltrakter, varierande molnighet och byar av regn eller blötsnö som imorgon mattas av. Nattemperatur 0-4 grader, i högterrängen någon minusgrad. Fram på morgondagen i södra fjällen 5-10 grader, i norra fjällen 1-7. Västlig vind, på kalfjället tidvis frisk. På onsdag och torsdag blir det återigen ostadigt väder då ett omfattande lågtryck på Norska havet för in nya portioner med regn och skurar över landet. I samband med detta väntas även en del blåst med friska till hårda sydvästliga vindbyar. Vidare under fredagen och helgen fortsätter det ostadiga vädret då nya lågtryck med tillhörande regn tar sikte på Skandinavien. Detaljerna kring dessa lågtryck är dock ännu osäkra. Då går vi över till temperaturuppgifter. Stockholm har idag haft som högst 20 grader, Göteborg och Karlskrona 17, Malmö 19, Kalmar 20, Visby 19, Jönköpings flygplats och Karlstad båda 17, Norrköping och Gävle 19. Mora 18, Sundsvall 19, Östersund 15, Storlien, Storvallen, Vilhelmina och Luleå 14, Umeå 13, Jokkmokk 11 och Kiruna och Kattejokk 7 grader. Och dagens allra högsta temperatur i landet blev 22 grader och noterades i Harstena vid Östgötakusten. Nu övrigt Europaväder. Vi har fortsatt varm luft över Medelhavet med närmare 30 grader på flera platser. I gränsen till svalare luft längre norrut bildas skurar och åska. Oslo har idag haft som högst 21 grader, Helsingfors 16, Riga 17, London, Paris, Nice och Berlin 23, Wien 30, Warszawa 25, Kiev 24. Och 28, Moskva 22, Malaga och Rom 29, Belgrad 31 och Aten 28 grader. Och den allra högsta temperaturen i Europa blev 35 grader och uppmättes i Tomelloso i Spanien. Då går vi nu över till en nederbördssammanställning för Sveriges del för det senaste dygnet. Ett lågtryck har rört sig åt nordost över Skandinavien och har gett regn eller skurar på flera håll i landet, i fjällen med lokala inslag av snö. I Götaland har Ronneby-Bredåkra fått 22 mm, vilket är landets högsta notering. Utöver det fick Hästveda i norra Skåne 14 och Skövde 13,5. I Svealand fick Kilsbergens Suttarboda i Närke 19 mm, Åtorp i Närke 18 och Kloten i Bergslagen 14. I södra Norrland rapporterade Lunge i Ångermanlandskusten 11 mm, Åmot i nordvästra Gästrikland 10,5 och Gäddede i norra Jämtland 10. I norra Norrland uppmätte Rensjön i nordligaste Lappland 17 mm, Gällivare och Arjeplog 16 och Kvikkjokk-Orrenjärka i mellersta Lapplandsfjällen 15. Och nederbörden mäts i millimeter smältform. Nu sjöväder. Ett omfattande lågtryck över Norska havet och norra Skandinavien rör sig sakta åt nordost. I natt växer en högtrycksrygg in över Skandinavien från sydväst. Utsikter till imorgon kväll, Tyska bukten, Fiskebankarna och Sydutsira. Vridande till syd eller sydväst 3-8 meter i sekunden. I natt ökande, imorgon 11-16. Framåt kvällen 8-13. Mest god sikt, imorgon eftermiddag regn. Skagerrak och Kattegat, omkring väst 8-13, i natt något avtagande. Imorgon vridande till omkring syd och på eftermiddagen åter 8-13. Mest god sikt, imorgon kväll på Skagerrak något regn. Vänern sydväst 5-10, från i natt långsamt avtagande, imorgon kväll 1-6, mest god sikt. Öresund, Bälten, sydvästra, södra och sydöstra Östersjön, väst eller sydväst 1-6, imorgon ökande västerifrån och vridande till omkring syd 4-9, mest god sikt. Mellersta norra Östersjön, sydväst 5-10, i natt något avtagande, mest god sikt. Rigabukten och Finska viken, sydväst 5-10. Imorgon på Rigabukten omkring väst och något avtagande. Mest god sikt, imorgon enstaka skurar. Och hela Botniska viken, sydväst och avtagande 2-7, tidvis växlande. Imorgon eftermiddag vridande omkring syd och ökande 4-9 meter i sekunden. Till en början enstaka skurar och på norra delen risk för dimma, annars mest god sikt. Och på onsdag ger ett djupt lågtryck ute på Norska havet upphov till allmänt sydliga vindar på samtliga farvatten. Och så avslutar vi med aktuella observationer. Torsminde väst 8 meter i sekunden, Oxöjfyr sydväst 8, Skagen väst 11, Nordkoster sydväst 7, Väderöarna sydväst 12. Måseskär väst 13, Pålgrunden sydväst 11, Naven sydväst 7, Vinga väst 8, Nidingen väst 9. Anholt väst 8, Hallands Väderö nordväst 4, Drogden väst 7, Falsterbo sydväst 7, Arkona väst 5, Skillinge sydväst 3. Hammerodde sydväst 6, Hanö sydväst 5, Utklippan saknar uppgift, Ölands södra udde sydväst 6, Ölands norra udde sydväst 4. Harstena väst 5, Hoburg sydväst 8, Östergångsholm och Gotska Sandön saknar uppgift, Fårösund sydväst 5. Landsort väst 8, Skarpö sydväst 2, Svenska Högarna sydväst 6, Söderarm sydväst 7. Finska Utö sydväst 8, Nyhamn väst 5, Märket sydväst 6, Örskär sydväst 9, Äggegrund sydväst 4, Kuggören syd 2. Brämen sydväst 4, Lunge sydväst 3, Skogsudde väst 2, Jennesklubb syd 5, Holmön sydväst 3. Bjureklubb och Piderönskär syd 4, Rödkallen syd 5, Kemifyr sydväst 10 och Storön till sist väst 1 meter i sekunden. Slut från SMHI.
Här är Ekot som börjar med de samtal som har hållits idag mellan Ukraina och Ryssland i Istanbul, där de har mötts för att försöka nå en vapenvila i kriget. Ryska nyhetsbyrån TASS offentliggjorde ikväll de krav som Ryssland ska ha ställt vid förhandlingarna. Och vår Rysslandskorrespondent Maria Persson Lövgren och sammanfattar de kraven så här.
Ja, egentligen så är det här krav som har ställts förut att ukrainska trupper ska dra sig tillbaks från de områden som Ryssland ockuperar, alltså de fyra regioner som Ryssland har gjort i Sina i östra Ukraina, och att innan de har dragits tillbaks blir det inte fråga om någon vapenvila. Dessutom så ska ryskan stärkas som officiellt språk och det ska hållas val innan det kan bli fråga om ett fredsavtal. Så det är precis samma saker som Ryssland har krävt tidigare, som mer eller mindre handlar om en kapitulation för Ukraina.
Vad säger då den ukrainska sidan om de här kraven?
Det har inte kommit ut så mycket kommentarer mer än att man ska studera det här under en vecka. Det har sagts att en del av de här olika kraven är möjliga att diskutera, men många har ju ställts förut och därför så har man redan tidigare markerat att det inte går att tänka sig till exempel att man tar bort att man vill bli medlem av NATO, för det står inskrivet i den ukrainska författningen att man söker ett sådant medlemskap.
Vad har då kommit ut från den ukrainska delegationen om vad parterna kom fram till idag?
Från Ukraina så har man framförallt tryckt på att man vill ha 30 dagars vapenvila och att man ska ha ett utbyte av fångar på lika många på båda sidor, och att man framförallt vill få tillbaka de kidnappade ukrainska barnen från Ryssland. Och det har den ryske ledaren för det sagt att det finns inga kidnappade ukrainska barn i Ryssland.
Det sa vår Rysslands korrespondent Maria Persson Lövgren när jag pratade med henne tidigare ikväll. Och helgens ukrainska drönarattack mot flygbaser inne i Ryssland där runt 40 ryska bombplan ska ha förstörts kan få stora effekter. Det säger Björn Markusson som är pensionerad kommendörkapten och lärare i underrättelsetjänst vid Försvarshögskolan.
Det kommer att bli mycket hot om att använda kärnvapen. Och det beror på hur de kommer att uttrycka sig, för att nu måste de återta initiativet, för att nu är de kan anses svaga, och det är det farligaste du kan vara i Moskva.
Operation Spindelnätet ska ha planerats i över 1,5 år enligt Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Den storskaliga operationen under helgen uppges ha resulterat i att en tredjedel av Rysslands strategiska bombplan till ett värde av omkring 67 miljarder kronor förstördes genom drönarattacker på olika flygbaser runt om i Ryssland. Ryssland har tidigare hotat på liknande sätt, säger Björn Markusson. Men samtidigt menar han att det nu skulle kunna vara så att man går längre.
Finns det en risk bland hökar i Moskva att säga att nu har vi ropat på vargen? Nu är det dags att visa på något sätt. Så nu gäller det att vi håller huvudet kallt i Europas huvudstäder, i Kina, i USA, och förklarar för Ryssland att vi förstår att ni är putt, men kärnvapen är inte ett alternativ.
Och reporter här, det var Linn Hallberg. Polens premiärminister Donald Tusk kommer att begära en förtroendeomröstning för sin koalitionsregering i parlamentet. Med den så vill han testa sammanhållningen i sin trepartikoalition efter att högernationalistiske Karol Nawrocki vunnit presidentvalet. Nawrocki är oppositionspartiet Lag och rättvisas kandidat och kan som president komma att stoppa lagförslag som regeringen lägger. Sverige nu, och det ska handla om adoptioner, för idag så lämnade adoptionskommissionen sitt förslag till regeringen om att stoppa internationella adoptioner. Och det här har tagits emot med blandade känslor. Hugo Rivas Nilsson som adopterades från Colombia som barn, han välkomnar förslaget.
Om man inte kan fastställa att det går rätt till så känns det som att vi är tvungna helt enkelt till att avveckla adoptionen. Min mamma gav inte upp mig för adoption självmant utan tvingades till det på olika sätt. Då.
Hugo Rivas Nilssons berättelse liknar fall i adoptionskommissionens utredning av oegentligheter vid adoptioner till Sverige från 50-talet till idag. Vissa fall beskrivs som barnhandel, men ofta saknas viktig dokumentation som säkerställer att adoptionen gått rätt till och att den varit för barnets bästa. Utredningen visar också att svenska aktörer känt till bristerna men inte gjort tillräckligt för att förhindra dem. Ideella organisationen Adoptionscentrum har förmedlat tusentals barn till Sverige. Och förbundsordförande Jan Göransson, som är emot det förslagna stoppet, menar att organisationen följt gällande regler.
Det är svårt att med dagens ögon så att säga, och dagens värderingar granska det historiska.
En annan som är kritisk till förslaget är Alexander Forselius i Lidköping som adopterades från ett barnhem i Rumänien 94. Han är övertygad om att adoptionen blev hans räddning.
Det finns ju de som behöver ett hem liksom. Det känns som att det blir stigmatiserande för oss som har adopterats och där det har gått bra.
Reportrar Rida Svansbo och Linda Chanwell. Kristdemokraterna kommer i nästa val att fortsätta att driva frågan om att staten ska få huvudansvar för vården, trots att frågan inte fick parlamentariskt stöd i den utredning som presenterades idag. Men för Moderaternas sjukvårdspolitiska talesperson Johan Hultberg så är frågan däremot redan avgjord.
Nej, men jag ser inte den möjligheten givet att vi nu har gjort ett väldigt gediget utredningsarbete där vi har analyserat för- och nackdelar med ett statligt huvudmannaskap och inte kunnat se att de problem som vi ser i vården att de kopplar till huvudmannaskapet och att heller inte lösningen därför är ett förstatligande.
När vårdansvarskommittén presenterade sitt betänkande idag stod det klart att en enig kommitté avfärdar ett delvis statligt huvudmannaskap som skulle skapa komplexa gränsdragningsproblem gentemot kommuner och regioner. Ett helt förstatligande avfärdas också av 6 partier som liksom Johan Hultberg ser flera risker, medan Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna menar det behövs. Och efteråt kallade Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch till presskonferens.
Kristdemokraterna kommer att fortsätta driva frågan om ett statligt huvudmannaskap.
Och hon var tydlig med att man inte kommer nöja sig med bara en utredning nästa gång.
Det här var ju en av de svåraste frågorna att lösa ut i regeringsförhandlingarna hösten 2022. Och det landade då på att vi till slut la oss på en utredning. Men nu har vi en utredning på bordet. Nu behöver Vårdsverige mindre utav prat och diskussion och mer handling.
Det sa Ebba Busch och reporter här var Tobias Sandblad. Vi ska till Tyskland där inrikesministern nu säger att man kommer att fortsätta att avvisa asylsökande vid de tyska gränserna. Och uttalandet kommer trots att en tysk domstol tidigare idag slog fast att åtgärden inte är förenlig med EU-rätten.
Ja, det var förvaltningsdomstolen i Berlin som på måndags eftermiddagen beslutade att det är olagligt för tyska gränspoliser att avvisa asylsökande som kommer in i Tyskland via landsgränserna och söker asyl där. Det aktuella fallet handlade om tre asylsökande som kommit in i Tyskland via Polen och sagt att man ville söka asyl i Tyskland men skickades ändå tillbaka till Polen. Domstolen menade att EU-rätten kräver att de måste få genomgå ett så kallat Dublin-förfarande i Tyskland, det vill säga att en domstol i Tyskland avgör vilket land, Tyskland eller Polen, som har asylansvaret för de tre. Den tyska regeringens agerande med avvisningarna vid gränsen är ett av Merz-regeringens viktigaste vallöften. Och inrikesministern, kristdemokraten Alexander Dobrindt, säger att Tyskland trots domen kommer fortsätta att avvisa asylsökande vid gränserna, precis som tidigare, bara särskilt ömmande fall släpps in. Dobrindt ser den aktuella domen som en dom i ett enskilt fall som inte har prejudicerande effekt och tror att frågan om hur EUs asyllagar och Dublinreglerna ska hanteras förr eller senare måste avgöras i EU-domstolen istället. Daniel Lalling, Berlin.
Antalet vargar i Sverige har minskat sedan förra vintern, det skriver Naturvårdsverket i ett pressmeddelande. Resultatet för den gångna vinterns inventering blev cirka 355 vargar. Motsvarande siffra året före var 375. Imorgon så blir det mestadels soligt väder i landet, men östra Svealand och delar av Norrland kan få en del stackmoln. Det blir 15-20 grader, något kallare i nordligaste Norrland och i fjällen runt 10. Återstår nu att säga att producenten var Louise Steinberger, själv heter jag Tina Flod.